Sommaren kommer också den här gången att övergå obevekligen i höst. Och det är nästan som man blir stressad när man tänker på att de här dagarna kanske är snart räknade. Och då är det så stort att få tala om någonting som aldrig ska förändras. Som ska bestå för alltid, och det är Guds nåd det. Människan är som gräset på marken, står det. Det blomstrar en kort tid, det växer upp och frodas och vissnar ner. Och dess plats vet icke mer därav. Men, står det, Herrens nåd varar evinnerligen. Och i många psalmer, och speciellt psalm 136 som ni vet, så tror jag i varenda vers av de där 25-26 verserna uppmaningen kommer: tacken Herren till han är god, till hans nåd varar evinnerligen. Så när vi med hjälp av Galaterbrevet betraktar Guds nåd de här dagarna, så talar vi om någonting som aldrig ska ta slut. Allting annat ska ta slut. Det är förgängligt. Vår kropp är förgänglig, och vi kan inte förhindra förgängelseprocessen i vår kropp. Den blir äldre för varje dag. Men det finns någonting som inte förändras, och det är Guds nåd. Den gör faktiskt att vår inre människa jäckar den yttre förgängelsen, så att det till och med heter att ännu när det blir gamla grönska det och skjuta skott, nya skott. Så tvärt emot den nedbrytande processen, så finns, tack vare det liv som Gud har implanterat i oss genom tron på Kristus, ett nytt sorts liv som förgänglighetens makter inte kommer åt. Också om du skulle vara sjuk idag, så kan det på intet sätt påverka den nya skapelsen som du är i Kristus. Den växer till dag för dag. Ja, den blir yngre, kan man säga, och vackrare för varje dag. Och vi är samlade nu för att liksom vårda och sköta om denna själens garderob som Gud har givit oss. Den vackraste av alla garderober. Det kvittar vad vi hänger på oss egentligen, om vi inte har renheten och skönheten ifrån Gud. Men den har han gett åt oss i Jesus Kristus. Vi var inte så vackra i Guds ögon när det står att medan vi ännu var syndare bevisade Gud sin kärlek till oss däri att Kristus dog för oss. Tänk dig att han tog första steget till försoning medan vi ännu var hans ovänner, för att skapa ett nytt släkte som återspeglar hans härlighet. Vilken nåd att du och jag som dödliga människor får vara med och återspegla den evige Gudens härlighet. I oss har han implanterat sin egen gudomliga natur. Det är stora saker vi talar om. Och vi ska gå nu till Galaterbrevet 3, där vi slutade igår i vårt studium utav Abraham då, som ju kallas för judarnas stamfader och var ju den första juden, så att säga. Och Paulus bevisar ju nu att inte ens Abraham blev rättfärdig förklarad på grund av laggärningar, för han levde långt, hundratals år innan lagen ens var given. Hur blev Abraham rättfärdig gjord då? Jo, genom att han trodde Guds löften. Lagar ska lydas, löften ska tros. När Gud ger en lag, då säger han du skall. När Gud ger ett löfte, då säger han jag skall. Och det är vad han har gjort när det gäller det nya förbundet, löftet om frälsningen. Jag skall, har han sagt från början till slut, jag skall. Och Abraham trodde Gud. I din säd skall alla släkten på jorden vara välsignade. En av Abraham född, det vill säga en avkomling till Abraham, skulle åstadkomma en förändring i människosläktet. Redan på syndafallets dag, när förgänglighetens makter trädde in i mänsklighetens historia, så lovar Gud och säger: jag ska sätta fiendeskap mellan din säd, du orm, och kvinnans säd. Och kvinnans säd, det vill säga en av kvinna född, ska söndertrampa ormens huvud och göra slut på syndens och dödens makt, slutgiltigt slut på den. Och så hela Bibeln i fortsättningen ifrån den där versen i första Mosebok 3:15 är egentligen en uppföljning utav denna historia som leder fram till att ormens huvud krossas. Bibeln följer det släktled som är fysiska bärare av kvinnans säd. Den följer inte Kalebs släkts historia, men den följer noggrant upp Sets släkt och Noas släkt och så småningom Sems släkt, inte Hams och Jafets. Det hade varit intressant i och för sig, men Bibeln begränsar sig i sin historieskrivning att följa det släktled som en gång i historien skulle föda in Jesus Kristus, världens frälsare, en av kvinna född som skulle krossa ormens huvud. Och därför får vi följa Noas liv. Sems avkomlingar följs noggrant upp fram till en individ som heter Abraham. Och då är vi nere på 2000-talet före Kristus. Och så ger Gud åt Abraham dessa märkliga löften. I din säd ska alla släkten på jorden vara välsignade. Och så börjar Gud sitt program utifrån en individ. Och skapar en nation, Israel, som blir det folk som är bärare i fysisk bemärkelse av denna utlovade säd och i andlig bemärkelse av löftena som gång på gång repeteras till Guds profeter sända till just detta folk. Och så kunde vi följa, om vi hade tid, Abraham, Isak, Jakob får samma löften upprepade för sig. I din säd ska alla släkten på jorden vara välsignade, Jakob. Och likaså sa han till Isak tidigare. Och så småningom så utkristalliseras ju av de 12 stammarna just judastam. Och på sin dödsbädd säger Jakob i första Mosebok 49: dig juda, inför dig ska dina bröder böja sig. Spiran ska inte vika från juda, inte härskarstaven från hans sida. Lejonet av judastam, en konungslig gestalt, ska träda fram ur judastam. Och nu får vi veta att frälsaren också ska vara en konung. Och så förs historien vidare på Bibelns blad. Och några hundra år senare så kallas en herdepojke från Betlehemsängarna hem för att av Samuel smörjas till konung och herde över ett helt folk. Och till konung David så ger Gud dessa märkliga löften igen: av din säd ska komma en som ska sitta på tronen för evigt, som ska skaffa frid, fred och rättfärdighet på jorden. Och så blir konung David Gamla testamentets kanske främsta förebild till just Jesus Kristus, som 1000 år senare föds just där ute på Betlehemsängarna någonstans. Av Davids säd, av Davids familj var han ju, av judastam. Det var just till Maria och Josef som löftena kom. Ja, så vet vi om fullbordan. Och så lever vi nu 2000 år senare nästan och upplever vad redan aposteln Johannes såg på Patmos i sin syn, att inför tronen skulle stå en skara av alla folkslag, tungomål, nationer och stammar, och prisande lammet för att han genom sitt blod har åt Gud köpt människor till att vara präster och konungar. Det är fantastiskt. Det är hela frälsningshistoriens perspektiv i ett enda ögonblick, du kan se det. Och det var det här som Abraham började tro. Och Jesus säger om Abraham: han såg min dag och blev glad. I tro så tog han emot löftena om att det en gång skulle komma en av hans säd född som skulle föra in en ny morgon i mänsklighetens historia, som skulle krossa förgänglighetens makter. Så han visste: jag är ju bara främling och pilgrim här, jag är ju bara på väg. Det är ingen idé att slå ner tältpålarna allt för djupt. Imorgon ska jag kanske flytta igen. Han levde i enlighet med sin tro. Han visste att det här var ingen slutgiltig destination. Inte ens det land som Gud hade lovat åt honom ansåg han för sitt eget, utan köpte till och med en gravplats åt Sara, fastän Gud hade sagt: det är det här landet som jag vill ge åt din säd. Men han bekände sig vara främling, yes, här en kort tid, pilgrim på väg mot ett högre mål. Och i detta så är Abraham alltså vår stamfader när det gäller tron. På samma sätt skulle vi tro, skulle vi leva. Ja, men det här med lagen då, varför kom den in? Och det måste vi nu svara på med hjälp av Galaterbrevet 3. Ni som nu är så angelägna om att lyssna till lagen igen, Galater, vers 10, så vill jag tala om det här, att de som låter det bero på laggärningar, de är under förbannelse. Varför det då? Det är väl bra om man försöker hålla lagen. Ja, men det är nämligen så här med lagen, förstår du, att om du väljer lagen som livsprincip, så måste du hålla allt vad lagen säger. Förbannad vare var och en som inte förbliver vid allt som är skrivet i lagens bok och inte gör därefter. Så det är ingen lätt livsprincip som du anammar om du tänker att det är lagen som du ska hålla för att bli rättfärdig. Då gäller nämligen villkoren att du måste hålla allt. Lagen är ett sant och heligt uttryck för Guds väsen och standard. Men det räcker inte med att hålla 99% om vi nu skulle lyckas med det. Och fela på en enda punkt så förklaras vi ändå skyldiga och har kommit till korta när det gäller likheten med Gud som vi är ansvariga att uppfylla. Ja, Paulus han försökte ju med det här, och han talar om det för dig i Rom, om det för oss i Romarbrevet 7, som du vet, att innan lagen kom så hade inte synden något liv i mig. Han var inte medveten om sin egen synd och sin syndiga natur. Han tyckte det gick ganska bra att åtminstone i yttre bemärkelse hålla budorden. Han gjorde inga större synder. Han lyckades i egenskap av farisé att hålla skenet uppe ganska bra. Men, säger han, när lagen kom i sin fulla kraft, då slog den ihjäl mig. Då dödade lagen mig. Ja, den kom med sådan kraft att han förstod att han måste få en frälsningsväg. Jag, arma människa, säger han, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? För när lagen kommer, då väcker den begärelsen till liv, säger han i Romarbrevet 7. Jag hade inte vetat av begärelsen, säger han, om inte lagen hade sagt, du ska inte ha begärelse. Det är ju inte bara det här att lagen säger, du ska inte begå äktenskapsbrott. Lagen säger också, du ska inte ens ha begärelse till någon annan kvinna. Då blir det genast lite svårare, va? Lagen säger inte bara, du ska inte stjäla. Den säger också, du ska inte ha begärelse till din nästa ägodelar. Då blir det genast lite svårare. Det är lika som lagen väcker begärelsen. Hur ska då lagen kunna verka hämmande på synden? Förklara det. När lagen väcker begärelsen, då kan den väl inte tjäna som ett helgelsemedel. Tvärtom verkar den ju väckande på synden istället för hämmande. Därför kan inte lagens princip vara oss till någon hjälp när det gäller helgelseprocessen. När lagen kom fick synden liv. Du har väl kanske sneddat över en gräsmatta någon gång i en fin park och tänkt att ja, så här kanske man inte ska göra egentligen, men det är ju lite genare att ta den här vägen. Och det är väl all right. Men så har man ibland sett i vissa städer, så står det på vackra gräsmattor, får ej beträdas. Och när man ser den där lilla förbudslappen eller förbudsskriften på gräsmattan, då blir man ju riktigt uppretad. Vad är det för larv att sätta förbud för dem att få beträda de här vackra gräsmattorna? Vad ska de vara till om man inte får gå och njuta av dem? Det är precis som att på grund av att förbudet finns där, så väcks en irritation till liv över att det ska vara förbjudet att gå på gräsmattan. Och vi kanske lyckas hejda oss att snedda över, men ibland så gör vi det ändå och bryter mot ett öppet förbud. Men tänk dig då att det skulle stå en sån här liten skylt på gräsmattan: du får inte tycka om att gå på gräsmattan. Du får inte ens känna er behag i att vilja gå på gräsmattan. Då blir man ju högst förargad. Vad är det här för löjlighet? Vad är det för fel med att tycka om att vilja gå på gräsmattan? Och då börjar vi närma oss vad lagens syfte är, alltså att avslöja för oss att vi är syndare som har en benägenhet till det som är förbjudet ifrån Guds sida, att vi verkligen är rebeller
att vår innersta natur inte är att vilja vara Gud till behag. Och det är inte så, mina vänner, att Gud har förbjudit för oss någonting som skulle vara gott för oss. Utan Guds förbud gäller ju sånt som skulle vara oss till skada om vi inlät oss på. Men samtidigt är Guds förbud givna för att visa vad som krävs för att likformas med hans helighet. Och nu märker vi, nu klarar vi inte ett steg längre. Man får inte ens ha begärelse. Paulus hade tidigare i sitt liv tydligen ansett, eller tydligen inte ansett, att själva begärelsen var syndig. Han kände inga samvetskval för sina begärelser så länge det inte yttrade sig i gärning. Men nu, när lagen kom i sin fulla kraft och han förstod att till och med begärelsen var förbjuden, då säger han, då hade jag ingen chans längre. Lagen har dödat mig. Ett självtillräckligt moraliskt liv räckte inte längre. Yttre konformitet till lagens bud är inte tillräckligt. Det handlar om hjärtats natur, ser du. Och Jesus sa, det är från hjärtat som de onda tankarna kommer. Hat. Och så uppstår tankarna och planerna. Och så uppstår avundsjukan. Och så småningom kan det också yttra sig i beteende. Bara miljöomständigheterna finns där. Och därför säger Galaterbrevet 3 att lagens syfte i kapitel 3, vers 18, det var att sammanfatta allt under synd. Vers 19: vartill tjänade då lagen? Jo, på det att överträdelserna skulle komma i dagen. Så blev lagen efter löftet given. Inte för att lagen skulle tjäna som ett helgelsemedel, utan man kan nästan säga, som det nu också står, att lagen skulle tjäna till att förklara för Guds folk att det här kunde inte leda till andlig mognad. Det kunde inte leda till helgelse. Det behövdes någonting annat. Därför, vers 22, har nu skriften inneslutit allt sammans under synd. Och i nästa vers så står det att lagen höll oss i förvar, eller under uppsikt. Lagen var som en uppfostrare, eller pedagog är grundtextens ord egentligen. Och i romerska familjer så anställde man en slav till att vara ansvarig för barnens fostran, både den fysiska, moraliska och religiösa fostran. Och under en viss tid så var alltså barnen, fastän de var söner och döttrar, under denne slavs uppsikt. Och han var ständigt där med sitt pekfinger för att tala om vad de fick göra och vad de inte fick göra. De var under lagens uppsikt. De var inte fria riktigt än. Och de kunde aldrig nå fram till full mognad så länge de var inte fullt mogna så länge de var under den här uppfostraren, eller pedagogen, eller barnledaren, som det närmast kan översättas. Så lagen representerade den omogna andlighetens tidsålder fram till Kristus, till det att tron skulle bli verksam i Kristus. Och Kristus för oss in i ett fullt sonförhållande, son-dotterförhållande, med alla dess friheter. Lagens verk är fullbordat när den har fört oss fram till Kristus. Kristus representerar den mogna ålderns frihet, då vi inte längre är under övervakare, utan då vi får åtnjuta friheten i Kristus såsom mogna människor. Alla är ni Guds söner genom tron, säger han i vers 26. Och vers 25: sedan tron har kommit och fört oss in i fullmognad i Kristus, så står vi inte mer under några förmyndare eller uppfostrare. Och i Kolosserbrevet så säger han, det gamla testamentets förordningar var bara en skuggbild på det som skulle komma i Kristus. Så galater, när ni nu har kommit in i Kristi fullhet, Hur kan ni då vilja vända tillbaka till det som bara var en skuggbild? Att återvända till skuggbild, till skuggbilden, när ni nu har fått verkligheten. Det är ju ologiskt. Gamla testamentet var en sann skuggbild på Kristus. Det pekade hela tiden fram emot Kristus, precis som en skugga. När solen skiner, kanske när du står i profil mot en vägg, man med hjälp av skuggbilden på väggen kan säga lite grann om hur du ser ut. Men man vill ju helst se dig själv för att få en fullständig uppfattning om det. Så är det lika som gamla testamentet bara kunde ge en skuggbild på verkligheten i Kristus. Men när vi nu har chans att träffa Kristus och leva i Kristus, varför skulle vi då stå och betrakta en skuggbild? Nej, ni är Guds barn genom tron. Ni har upplevt verkligheten i Kristus. Alla har blivit Guds barn genom tron. Ingen har blivit Guds barn på något annat sätt än genom tron i Kristus. Hela gamla testamentets tid gällde samma princip. Tron på Guds löften gjorde att människor kunde förklaras rättfärdiga. Inte kampen under lagen. Lagen innehöll också löftesmoment eller skuggbilder på fullkomligheten i Kristus. Ta till exempel tabernaklet. Vilken fantastisk illustration tabernaklet och prästtjänsten och offertjänsten i tabernaklet var på Jesu Kristi försoningsverk, det fullbordade verket. Tänk bara på tredje Moseboks 16 kapitel. Hände på den stora försoningsdagen. Jo, hela folket samlas utanför tältet, medvetna om att de under det år som hade gått många gånger hade förbrutit sig mot Guds lag, kommit till korta, och nu stod de där skuldmedvetna, medvetna om sina misslyckande i förhållande till lagen. Och så kommer Gud in med sin nådesanrättning i gamla testamentets tid och säger till översteprästen, som var folkets representant inför Gud: lägg dina händer på en felfri bocks huvud. Och han la sina händer på bockens huvud och bekände sin synd och folkets synd. Och symboliskt så överfördes hela skuldbördan på denna oskyldiga bock, som tjänade fortfarande bara som en symbol för något. Bocken hade ju inte förbrutit sig mot Guds lagar, men bocken var ju heller ingen människa förstås, men det var ett hjälpmedel än så länge. Och så tog man blodet av denne bock som då dödades, som ett resultat av att syndens lön var döden. Oskyldigt liv måste ges för att synd ska försonas. Bocken fick ge sitt liv. Blodet av bocken togs av översteprästen i en skål, och så gick han denna enda dag på hela året innanför förlåten in i det allra heligaste. Försök nu att se vad som hände, och du kommer att förstå någonting av försoningens djupa mysterium. Vad fanns det in i det allra heligaste? Där fanns Guds ark. Vad fanns inne i arken? Där fanns de 10 budorden. Där låg lagen, alltså Guds heliga standard, men som folket under det år som hade gått många gånger hade förbrutit sig mot. Vad fanns ovanpå arken? Nådastolen kallas det. Nådastolen, vilket underbart begrepp. Och keruberna skyggade med sina vingar över nådastolen och förklarade liksom Guds helighet. Och över nådastolen och över hela det allra heligaste rummet så fanns en molnstod om dagen och en eldstod om natten. Det var Guds manifesterade närvaro, Guds markerade heliga närvaro. Gud ruvade i sin helighet över nådastolen och över den heliga lagen. Vad hände på den stora försoningsdagen? Överste prästen i egenskap av folkets representant går in i det allra heligaste. Och av blodet ifrån den felfria slaktade bocken, oskyldigt liv som hade givits, så stänker han blod 7 gånger fullkomlighetens tal på nådastolen. Vad händer den stunden? Jo, blod av oskyldigt liv kommer emellan en helig Gud och en bruten lag. Blod kommer emellan en helig Gud och en bruten lag. Och översteprästen kunde vända åter ut ur tältet och förkunna frid för folket. För nu visste alla att blod av ett oskyldigt liv hade kommit emellan den helige guden och den av dem under året så många gånger brutna lagen. Så att blodet överskylde den brutna lagen och överskylde deras skuld. Och han kunde förkunna frid för dem. Inte för att de plötsligt hade bättrat sig och blivit så duktiga, men på grund av att ett oskyldigt liv hade försonat deras synd. Och för att riktigt markera att Gud verkligen hade försonat deras synd fick översteprästen lägga sina händer på ännu en bock och bekänna sin och folkets synder. Men den bocken, står det, den skickar man ut i öknen och vinkade farväl till, för att den aldrig mer skulle komma in i lägret igen. Och så bar synden iväg bort ifrån lägret. Så har Gud handskats med oss. Han har burit vår synd bort ifrån sin närhet. Nu var det ju bara så att det här var en ofullständig institution under Gamla testamentets tid. För varje år fick man komma tillbaka och nya offer fick bringas, och förlåten hängde fortfarande kvar som en tjock mur mellan människa och Gud. Och det var lika som man ändå insåg det ofullständiga, ofullkomliga med denna institution. Och man väntade på ett bättre blod, på ett bättre offer, på en bättre överste präst som skulle kunna göra så att förlåten brast en gång för alla, och man inte behövde komma tillbaka något mer. Och så säger Hebreerbrevet: bockars och kalvars blod kunde ju inte ta bort synden. Den kunde bara så att säga temporärt överskyla den i väntan på ett bättre offer. Och därför är det så stort när Johannes döparen kan utropa: se Guds lamm som borttager världens synd. Och så går Guds lamm in i historien. Han är både offraren och offret samtidigt i en person. Och han behöver inte bekänna sin egen synd. Därför kan han bli vår representant. Bockar och kalvar kunde ju inte gälla i det långa loppet. Det måste göras om år efter år. Här kommer en som äntligen kan bli vår representant. Satan är framme och försöker få honom ur vägen. Men han är lydig. Ja, lydig inte döden på korset. Och där kan han utropa dessa fantastiska ord: det är fullbordat! Vad händer den stunden? Ja, det märkligaste är inte att hela jorden lika som skakar under syndabördan av mannen på det bittersta korset, när hela världens synd läggs på honom och solen gömmer sitt sken och det blir mörkt i flera timmar. Det viktigaste som händer den stunden kanske ingen såg. Förlåten brast uppifrån och ända ner, så som Gud med sina osynliga händer själva där och rev den isär, för att förklara: nu har äntligen ett bättre blod bringats, ett fullkomligt offer bringats som fullständigt tillfredsställer Guds heliga standard. Du ser, när Kristus trädde in i historien så ärade han lagen. Han underordnade sig lagen i egenskap av människa. Levde han i enlighet med lagens heliga krav. Och över hans liv fanns ingen Guds vrede. Han var fri från fördömelse. Vad gör Kristus, Guds lamm? Han går in under vår fördömelse och bär vår fördömelse, bär konsekvenserna av vår synd och skuld, och låter sitt blod rinna på nådastolen. Och så kallar Romarbrevet 3 Kristus för ett försoningsmedel, eller en nådastol helt enkelt. Ja, det var det här som var det stora och som nu har fullbordats i Kristus. Skulle vi då vända tillbaka till det som är skuggbilder, när verkligheten har kommit i Kristus? Och nu säger vers 27 i Galaterbrevet 3 att alla ni som har blivit döpta till Kristus, ni har iklätt er Kristus. Han säger inte att det är dopet som frälsar, utan det har han sagt i versen innan, att det är tron som frälsar. Men dopet har tydligen till syfte att markera vår identifikation med Kristus, att vi är ett med Kristus i hans död. Och för oss innebär det då död till den gamla människan. Vi är ett med Kristus i hans begravning. Och det markeras ju när dop och nedsänkning används. En begravningsakt. Fullständigt begravd. Det gamla livet är slut. Men det stannar ju inte där. Det är en uppståndelseakt. Vi är också ett med Kristus i hans uppståndelse. Vi är därmed införsatta i en helt ny livssfär, där vår gamla människa får betraktas såsom död. Och vi är inbjudna att leva ett nytt sorts liv, där vi inte längre behöver vara behärskade utav den gamla naturen, för den är förklarad död. Den är förklarad död. Och nu finns det en ny väg att leva. Och när Kristus uppstod, så inräknade han också dig och mig i hans uppståndelse. Och eftersom Kristi uppståndelse markerar och manifesterar Kristi seger över synden och döden, så är din uppståndelse tillsammans med Kristus också ett bevis för att du har del i precis samma seger. Den är din. Varför kämpar du då själv? Kristi seger är din. Du har uppväckts med Kristus för att vandra i ett nytt väsende i liv. Vi är befriade från tvånget att lyda den gamla naturens önskningar. Vi har fått en ny herre. Varför skulle vi vända åter till den gamle tyrannen, syndens och lagens diktator? Och lyssna nu. Gud har inte befallt dig att bryta syndens makt i ditt liv. Gud har inte befallt dig att efter bästa förmåga försöka avstå från synd. Gud har bara bett dig att tro på vad han redan har fullbordat. Att hålla för sant att du har dött med Kristus. Romarbrevet 6 säger, så må ni också hålla för det. Håll det framför er. Se på det så som stod det tecknade i era händer. Jag är död med Kristus, nu lever inte mer jag, min gamla människa, utan Kristus lever i mig. Här ligger befrielsens triumf. Nästa vers. Tre och 28. Här är inte jude eller grek. Här är inte träl eller fri. Här är inte man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus. Plötsligt så försvinner alla nationella olikheter. Ja, de finns kvar, men i Kristus så existerar inga skiljaktigheter på grund av nationalitet, på grund av socialt stånd, träl eller fri. Spelar ingen roll. På grund av kön, man eller kvinna, spelar ingen roll. Dopet till Kristus har identifierat oss med ett nytt släkte. Ja, Paulus säger faktiskt i första Korinthierbrevet 12 att den helige ande har döpt oss in i Kristi kropp. Vi är lemmar i hans kropp. Det är intressant att han använder just uttrycket döpt i anden. För det tillfälle när vi insattes som lemmar i Kristi kropp. Vad den helige ande gör när han tar sin boning i oss, det är att han identifierar oss med Kristus. Och det sker omedelbart. Vi blir ett med Kristus, och därigenom delar också Kristi alla erfarenheter. Kristi korsfästelse, död och begravning, Kristi uppståndelse delar vi, men också Kristi himmelsfärd och Kristi tronbestigning, så att vi redan nu sitter med Kristus i det himmelska. Vi är ett med honom i alla hans erfarenheter och delar med honom alla hans rikedomar. Vi ska se det i fjärde kapitlet mer. Du förstår, vi har iklätt oss Kristus och har Kristi ställning inför Gud. Det är vad den här versen, vers 27, betyder. Vi har iklätt oss Kristus och har Kristi ställning inför Gud. Vad betyder det att vara rättfärdiggjord? Kan du ge en definition på det? Vi talar så mycket om det begreppet, men vet vi vad det betyder? Att vara rättfärdiggjord, det betyder att Gud har förklarat över våra liv att vi har en rätt ställning inför honom. Det finns ingenting från Guds sida som han vill klandra våra liv över längre. Det gäller vår ställning. Den är rättfärdig inför Gud. Kristi rättfärdighet är vår. Den är helig, den är ostrafflig. När Gud är för oss, vem kan då vara mot oss? Gud har beslutat att vara för oss. Han har förklarat oss för rättfärdiga. Och Gud nåde den som kommer och klagar på Guds verk. Högsta domstolen har redan frikänt. Vad är vi då för några slags smådomare som springer omkring och försöker döma varandra? När högsta domstolen redan har sagt frikänt. Och inte bara frikänd utan också rättfärdigförklarad. Det är vår ställning. Det måste vi alltid hålla före. Sedan är det en annan sak vad som är sant om vårt nuvarande tillstånd. Vårt nuvarande tillstånd är fortfarande bristfälligt. Det kommer att så vara så länge vi är kvar i denna kropp och denna jord. Men helgelseprocessen har ju till syfte att också bringa vårt tillstånd som kristna i allt större och större överensstämmelse med vad som redan är vår ställning i Kristus. Men den dag han kommer så ska detta under ske, att vi i ett nu ska förvandlas så att vi blir honom lika. Och hur stor skillnaden ändå är mellan vårt aktuella tillstånd i Kristus, så kommer en underbar förvandling av nåd att ske. Om det inte är så har inte en enda av oss chans. Men nu har nåden bestämt detta, att det är så. Och när vi tänker på det, att detta är vår ställning, detta är de kläder vi har fått av Gud, då uppfordrar det oss till helgelse, att också med våra liv komma i större överensstämmelse med det som Gud redan har förklarat vara sant om oss. Men du förstår, judarna i den judiska bönboken, jag ska säga först, när jag försökte förklara det här för en icke-kristen vän, om att i Guds ögon så är jag faktiskt rättfärdig förklarad. Kan du tänka dig, sa jag till honom. Då sa han, vad är det för optisk synvilla? Jag var klasskamrat med honom och han visste ju vad jag var för en människa. Han kallade det för en optisk synvilla, att Gud kunde se på mig som rättfärdig när jag bara var en vanlig människa. Det är ingen optisk synvilla, fick jag korrigera. Det är en nådens ordning. En nådens ordning som jag inte fattar. Men på grund av vad Kristus har gjort så kan Gud fortfarande vara rättfärdig och helig och ändå förklara mig så som värdig hans välbehag. Och jag står under Guds välbehag. Fråga inte mig, jag fattar inte. Men det är sant. I den judiska bönboken så läste judarna, och Paulus hade läst den här bönen många gånger, förstår ni. Välsignad är du, Herre vår Gud, universums konung, som inte har gjort mig till hedning, utan till jude. Välsignad är du, som inte har gjort mig till slav, utan till fri då förstås. Välsignad är du, universums konung, som inte har gjort mig till kvinna, utan till man. Så står det i den judiska bönboken. Och den bönen läste farisén. Så annorlunda nu för Paulus att kunna skriva, här är inte jud eller grek, här är inte träl eller fri, här är inte man eller kvinna, alla är vi ett i Kristus. Samma hjärta, samma sinne, samma ande, samma kropp, samma mål, samma hopp, en familj. Det var stort. I Kristus fanns inte längre rum för några som helst skillnader i de avseendena. Och vi hinner bara snegla in lite grann i fjärde kapitlet då. Vad jag vill säga är det här, säger han. Så länge arvingen är barn så finns ingen skillnad mellan honom och en träl. Nej, han står under förmyndare. Han har inga större friheter än en träl har. Så var det också med er, sa han. Ni stod under förmyndare. Vers 3. Ni var i träldom under världens makter, säger han nu om hedningarna. Judarna stod som trälar under den judiska ceremoniella lagen och den övriga judiska lagen, som inte kunde leda till frihet utan ständigt bara anklagelser över deras liv. Och hedningarna då, som inte hade lagen, den fanns till viss mån skrina deras hjärtan, och ofta så fördömde dem deras samveten, även om de inte visste exakt vilka bud de hade förbrutit sig emot. Men det står här, träldom under världens makter inom citationstecken. Vad betyder det? Världens makter, kosmiska makter, står det i den nya översättningen. Och då kommer vi närmare en rätt förståelse om vad Paulus menar. Bakom de avgudar som hedningarna tillbad, och som också tillbads i de galatiska provinserna. Ni vet ju när Paulus och Barnabas var där, att man plötsligt trodde att de var gud, eller gudar, därför att det undrade sig. Var det Jupiter och Hermes som de trodde hade kommit ner och inkarnerats i dessa två män? Och man var beredd att tillbeda dem. Man tillbad världens makter, kosmiska makter, kanske under vissa stjärnbilder. Man tillbad sol, måne, andra planeter. Men man tillbad också olika gudar, de grekiska gudarna, en lång, lång rad. Varje gud stod liksom för sitt område. Och man hade vackra tempel där religiösa riter förekom, sexuella riter ofta. Det fanns ju anställda prostituerade, både män och kvinnor, vid de här templen. I tusentals, menar man, att det fanns i Korinth till exempel. Bakom de här avgudarna ser Paulus demoniska makter. Och han säger i första Korinthierbrevet: jag vill ju inte att ni ska ha någon gemenskap med de onda andarna. Han menar så att ni på nytt skulle delta i avgudafesterna. Och att delta i avgudafesterna. Visserligen finns det inga andra gudar, säger Paulus. Inga avgudar egentligen, det är inga gudar det är frågan om. Men det finns demoniska makter som liksom förskansar sig bakom avgudarna och tillgodoräknar sig människors tillbedjan, som de gärna vill ha och som Satan alltid har åtrått. Han ville ju vara Gud själv. Och hela hans program går ut på att vinna människors tillbedjan. Och därför är det ett intressant tidstecken i vår tid när vi läser om att det till och med i Göteborg finns en Satans kyrka, där Satan öppet tillbeds. Det är hans högsta mål. Hans högsta mål är inte att göra oss så förnedrad i synden som möjligt, nödvändigtvis, utan hans högsta mål, det är att få lojala tillbedjare och efterföljare förstås. Ni var bundna som trälar under dessa makter förut. Nu har ni blivit fria och blivit Guds fria söner. Skulle ni då vända tillbaka, säger han i vers 9, till dessa arma och svaga makter? De är svaga, de har ingen kraft egentligen i jämförelse med Guds kraft. De är arma, de är fattiga, de har ingen rikedom att ge. Hur galet att frestas att gå tillbaka till en sådan livsprincip när ni nu har kommit in under Guds nåd. För när tiden var inne, säger han i vers 4, då sände Gud sin son. När tiden var fullbordad, när det var klar i Guds tidsplan. Och rent historiskt så verkar det ju som att just tiden för Jesu födelse var väldigt läglig för evangeliets spridning. Ett stort politiskt enhetligt rike med relativt politiskt lugn. Vägar fanns det, sjöfart över hela Medelhavet, stora städer, och grekiskan förstods av alla. Och det rådde relativ religiös frihet också. Det var som upplagt för möjligheterna till en väckelse, explosion över hela detta rike. Då sände Gud sin son i mänsklig köttsgestalt. Guds son fanns tidigare. Det förutsätts när Gud kan säga då sände han sin son, men han fanns ju tidigare. Jesus Kristus, eller ska vi säga den andra personen i gudomen, är ju evig, lika som Gud Fadern är evig. I Betlehem iklädde han sig kött och blod. Men när fariserna trädde upp och anklagade honom för att ha för höga anspråk på sig själv, så säger han ju bland annat: förrän Abraham blev till, så är jag. Då ville man stena honom, för det var att göra anspråk på att vara jämställd med Gud. Född av kvinna. Se båda de här sanningarna. Sann Gud, sann människa. Och så står det: ställd under lagen. Samma lag som människor i århundranden hade brottats med men kapitulerat inför. Nu kommer laggivaren själv och ställer sig under den lagen som han själv hade utgivit. Och erkänner att lagen är helig och rättfärdig och sann. Den måste hållas. Och han håller den. Och han fullbordar den. Och därför fanns det ingen förbannelse över hans liv. Gud sänkte inte lagens standard för att göra det lättare för oss att komma klara det hela, va? Det skulle varit för Gud att göra våld mot sitt eget heliga väsen. I den svenska lagstiftningen upplever vi ofta en sådan process att lagar som ofta överträds, åtminstone vissa, och speciellt vissa religiösa, eller förlåt, moraliska lagar, de antingen avskrivs eller hela tiden så sänks standarden. Ja, det är ändå så vanligt så det är ingen idé att lagstifta mot det. Det fanns en tid då det i den svenska brottsbalken fanns någonting som hette till och med äktenskapsbrott. Det är för länge sedan borttaget. Så kunde inte Gud göra. Sänka lagens standard för att göra det möjligt för människor att klara sig över. Den måste vara ett sant uttryck för hans heliga väsen. Ja, men hur ska vi klara oss då? Han blir människa. Och i vårt ställe uppfyller han lagen. Hedrar han lagen. Så att över hans liv finns ingen fördömelse. Men istället tar han på sig vår fördömelse. Friköpte oss, som det heter. Förstår du verbet ännu bättre nu? Friköpte han oss från lagens förbannelse. Vi som stod där med skulden hopad över oss. Kristus kommer in och tar bort hela skulden.